Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vi sitter som vanligt i Gamla stans bokhandel för den här inspelningen då. Och det är Anna Bågstam och jag, P.O. Bengtsson, som är här idag. Och ja, vi har en prominent gäst.
Ja!
Han är ju en novis i poddvärlden. Nej, jag skojar bara. Han har gjort podd som har lyssnats på över 100 miljoner timmar. Och han är en svensk programledare, komiker, redaktör och copywriter. Vi är inte säkra på att vi har fått med allt hängning.
Ja, lite för mycket skulle jag säga, men ja.
Har också arbetat som skribent på Nöjesguiden, vunnit ett guldägg och fått stora journalistpriset för sin podd Värvet. Ja,
var nominerad i alla fall. Ja.
Välkommen, Kristoffer Triumf.
Tack så hemskt mycket, tack.
Ja.
Tack.
Ja. Vi skulle kunna prata massor om det där som jag precis läste upp nu, fast vi är här av ett specifikt skäl. Vi vill prata med dig om en bok som du har skrivit.
Kul.
Den heter Törst.
Ja.
Gör den.
Ja. Mm. Ja, men kanske börja med, känns det bra att vara här nu?
Ja, det känns jättemysigt att vara här, tycker jag. Det känns som att jag helt plötsligt är en del i ett etablissemang.
Ja. Ja,
när jag får vara med i en bokpodd och sitta i en jättefin bokaffär i Gamla stan.
Är det lite ny miljö för dig?
Ja, jag har ju varit i bokaffärer förut. Så,
ja, men att vara sammanhanget eller etablissemanget då?
Exakt, att vara prominent gäst. Jo, jag tackar.
Ja, men det är du. Definitivt. Vi brukar ha kanske en eller max två gäster per säsong i den här
precis.
Podden.
Wow. Ja, men vi är väldigt glada att få ha dig i podden.
Otroligt, vad kul. Mm. Tack.
Alltså upplägget för podden brukar ju vara att vi också, när vi har läst din bok Törst, och då brukar vi prata om vad den handlar om. Och nu när vi har en gäst så tänkte vi, om det är okej för dig, att vi säger vad vi tänker att den handlar om. Och så får du gärna fylla på eller säga om vi har uppfattat det rätt.
Det låter perfekt.
Ja, men toppen. Då kör vi så. Törst då är ju en dagbok, kan man säga. Men jag vill gärna återkomma till det sen. Jag är lite flygande kring vad som är fiktion och vad som är liksom självbiografiskt. Mm. Men det finns både ett dåtidsperspektiv och så finns det ett nutidsperspektiv, kan man säga. Och boken tar sin start när huvudkaraktären, som heter Kristoffer, ställs inför ett ultimatum, kan man säga. Att välja mellan alkohol eller sitt livs kärlek. Mm. Och sen får man då följa Kristoffer som ung. Och under en period i livet när det är väldigt röjigt. Och sen förstår man också att det finns en ganska lång period av nyktra år. Och i nutidsperspektivet så försöker huvudkaraktären Kristoffer då komma tillbaka till att börja dricka igen. Men dricka liksom normalt eller inte gränslöst, eller man ska säga. Mm. Och det är liksom den övergripande handlingen. Men sen så tänkte jag också när jag läste den här boken att den också handlar jättemycket om en karaktär som är ganska sökande. Det finns många olika spår. Och till viss del tänker jag om ensamhet också. Mm. Och liksom sökande efter kärlek i livet.
Fint att du har sett det. Med ensamheten.
Mm.
Pia, har du någonting att tillägga?
Ja, det var otroligt bra, Anna, det
du sa.
Ja. Jag tänker att alkohol och droger tar väldigt, väldigt stor plats i den här människans liv. Det beskrivs ganska ingående i den här boken, tycker jag. Mm. Så jag ska inte summera mer än vad Anna har gjort, utan jag med det lilla tillägget. Känner du att vi har läst boken på ett sätt som du... Är det korrekt?
Ja, verkligen. Alltså, så här, den är väl skriven lite ur den här nya tidens litteratur, liksom den autofiktionella, alltså man, Ulf Lundell givetvis med liksom ett dagboksdriv. Så. Men jag tror jag ganska snabbt insåg att det inte skulle räcka i mitt fall. Liksom, kanske varken, ja, kanske eventuellt litterärt att det skulle hålla, men eftersom folk vet vem då, om vi tar Ulf Lundell eller Lars Norén, så har man liksom en lång, lång relation till de människorna. Mm. Och då har man ju inte riktigt till mig.
Mm.
Så då var jag kanske tvungen, eller det var inget tvång, men det kändes naturligt att ta med resten av mitt liv också och försöka kanske hitta ledtrådar som jag inte alltid ser själv.
Mm.
Från mitt tidiga liv till nutid så.
Mm.
Men det var intressant faktiskt att du tog upp det här med ensamheten, för du är den första som har nämnt den. Nu har jag ju fått göra lite intervjuer kring den här.
Mm.
Och jag var orolig för det. Jag kommer ihåg att jag bollade det med förlaget. Att så här, men fan, folk kommer ju tycka att jag är så jävla sorglig.
Jag tänkte inte heller att det var sorgligt bara, men att det var ganska tydligt.
Ja, nej men alltså karaktären Kristoffer Triumf, han är ju väldigt ensam, kände jag också.
Mm.
Och jag var väldigt orolig för dels, ja, sorglig är väl en sak och det kan man väl få vara, men jag var orolig också för att det skulle läsas som att det var en självömkande bok.
Mm-hmm.
Och det hoppas jag att det inte blev till slut.
Ja. Så tänkte inte jag, men jag tänkte mer att ensamheten består i först uppväxtåren och så, där det handlar jättemycket om att passa in eller få vänner eller bli liksom bekräftad eller omtyckt eller man ska säga. Och då finns det ju lite olika delar där jag uppfattar det som, ja, men till exempel där med hockeyn och så, att hitta olika sammanhang så att säga.
Mm.
Och sen så finns det ju också, jag tänker de här olika vänskaperna, det är lite så här episodiskt. Att Kristoffer Triumf i boken gör ju tydliga avslut.
Mm.
Först den här ungdomskompisen med bandet och sen är det hejdå. Och sen folkhögskolan och sen, det finns liksom, det är väldigt så här episodiskt.
Mm.
Och sen så tänker jag ju också kring liksom huvudspåret med Cecilia, kvinnan, som på något sätt den stora kärleken som också, det finns en väldigt romantisk bild kring det här liksom, och att hon på något sätt är alltet.
Mm.
Och som på något sätt får fylla alla tomheter.
Mm. Eller drömmen om det i alla fall kanske. Ja. Ja.
Och kanske också även andra relationer, familjerelationer och så.
Mm.
Men
jag, apropå det där med ensamheten, eller de liksom, att jag gör så här bokslut hela tiden. Att, för så har ju mitt liv sett ut. Jag har ju beskrivit mig som en svedjebrukspersonlighet.
Mm.
Som verkligen så ömsar skinn och bränner ner jorden och sen flyttar på mig. Liksom.
Och måste bli en ny då, menar du?
Ja, exakt. Ah. Och jag bränner gärna jorden innan jag vet exakt vart det är jag ska.
Mm.
Och så har det nog sett ut väldigt mycket just i som du också hittar, alltså det här sökandet.
Mm. Är det den lite situationen som du är i nu? Jag tänker att du har ju hållit på med podd jättelänge.
Mm.
Och är det här att börja skriva liksom en del i det sökandet också? Att det här kan bli ditt nya svedjebruk, eller vad jag får säga, men din nya liksom...
Ja, det är ju en annan aspekt av det egentligen. Jag har ju jobbat nästan bara med podcast sedan 2015 ungefär.
Mm. Mm.
Och jag vet inte hur det är med andra. Alla kanske har den här rädslan, men jag har ju verkligen alla ägg i samma korg. Eller har haft det.
Mm.
Och det är ju behäftat med en viss oro då.
Mm.
Att den dagen som, ja, men, någon riktigt cool människa, vem det är nu ska, ja, men Zlatan börjar göra intervjuer för att han är för gammal för att spela fotboll.
Mm.
Ja, då får ju jag kanske plocka ner skylten. Och vad fan händer då?
Mm.
Så att de senaste åren har ju jag varit mer och mer liksom också då försökt hitta andra, ja, inkomstkällor egentligen, men också andra uttryck. Ja.
Får jag fråga en sak? Ja, har du alltid skrivit dagbok?
Nej, varken före eller efter det här bokprojektet faktiskt.
Ah, okej.
Jag har nog försökt någon gång som lite yngre. Jag skrev ganska mycket poesi när jag var 1920. Mm. Den poesin som är, det finns ett litet stycke som jag ska ha skrivit när jag var 1920 i boken. Det är ju helt påhittat. Jag vet inte hur mina, men jag kan tänka mig att det var ungefär så jag skrev.
Det hade låtit
ja,
liksom.
Okay. Exakt. Okay. För jag skrev massa kärleksbrev till den kvinnan som var min stora kärlek då. Mm. Som faktiskt, nu kan jag avslöja en sak. Hon heter också Cecilia, men hon fick ett annat namn i boken. För det var förvirrande för läsaren att alla mina stora
Cecilia.
Kärlekar har...
det är också konstigt.
En lejonpart av mina stora kärlekar har hetat Cecilia. Jag har en typ.
How convenient.
Ja, verkligen. Jag kunde ju bara återanvända förlovningsringen nu.
Ja!
Ja. Nej, så gick det inte tillräckligt.
Men det hade kunnat vara så. Ja. Smidigt.
Jag skrev massa till henne. Och vid något tillfälle, liksom långt efter att vi hade gjort slut, så fick jag alla kärleksbrev från henne för att jag ville göra någonting med dem. Minns inte vad. Men jag måste ha tappat bort dem inom flytt.
Okay.
Ja.
Men du har alltid skrivit? Liksom, så att säga.
Nej, det har jag inte heller gjort. Utan... Jag kände inte att jag valde skrivandet. Skrivandet var ju liksom en... någonting som jag hade ganska lätt för när jag var ung då. Jag var väl svenska och engelska varenda jag var hyfsad på i skolan. Mm. Så när jag inte hade någonting att göra, bodde i Malmö, var 19-20 någonting och var arbetslös och skulle liksom hitta ett jobb. Ja, då sökte jag praktikplats på Nöjesguiden och fick det. Men det var ju inte riktigt så att det var inget kall att skriva, så, utan det var ju mer det jag hade någon slags fallenhet för det. Mm. Så det var en lång period när jag inte ville skriva alls. Jag ville jobba på krogen, det var väl också ett sökande liksom. Och sen ville jag ju jobba med reklam, och då skrev man inte så mycket som jag hade gjort på Nöjesguiden i alla fall. Så det var en lång period när jag inte, alltså, sen har jag skrivit liksom intron och reklamspotter och sånt till Värvet, men att just skriva någonting för läsning så, det var ju liksom, ja, men det gick ju nästan 20 år mellan gångerna. Mm. Typ.
Men följdfrågan måste bli på dagboksfrågan. Tänker du fortsätta att skriva dagbok nu?
Ja. Jag var faktiskt på förlaget precis innan det här och skickade böcker till lite folk, och då hade jag tänkt be dem ge mig ett nytt kontrakt, så att, alltså en beställning på en ny bok, så att jag börjar skriva, för jag måste ha en deadline.
Du måste ha en deadline.
Ja. Mm. Vi har ju representanter här, så vi kanske kan framföra.
Kan förhandla i realtid.
Ja,
det är bra att säga det i olika sammanhang. Ja. Så att säga. Men det är lite så det funkar.
Ja, jag tror det nu. För förra gången, då var jag ju i fullkomligt liksom, fritt fall. Alltså rent livskrismässigt. Och så började jag skriva när jag började medicinera mig. Mm. För min eventuella alkoholism då. Och då var det så jävla tydligt att okej, nu är jag mitt i liksom ett skifte i livet. Mm. Och nu är jag ju så här, liksom fortfarande lite mätt efter förskottet som jag fick för förra boken. Och ganska lycklig, har fått så mycket uppmärksamhet. Det är liksom... Det, ja.
Men för det jag tänker är, jag kan tänka så här.
Förlåt, det där lät så skrytsamt. Det var inte så stort förskottet.
Men, ja, just det.
Alltså som att jag fortfarande sitter och försöker gåsleva på
Rish. Men du skulle kunna ta notan efteråt om vi går ut.
Ja, ja, det är väl avdragsgillt.
Ja, vad härligt. Ja.
Toppen. Den här podden har tagit en annan riktning nu, lite grann. Nej, men jag skulle bara vilja komma till, för jag tänker att... när jag läste Törs så tyckte jag att det var väldigt tydligt att du måste vara väldigt intresserad av språk. Eller jag tycker att det är roligt. Det tycker jag verkligen är en så här styrka och var väldigt roligt när jag läste boken. Det var underhållande på många sätt och så.
Tack så hemskt mycket.
Mm. Och då tänker jag mycket så här för dagboksgreppet. Ibland tänker jag att kan ju vara ett sätt att liksom ta kontroll över en del av livet eller ett sammanhang eller vad man ska säga. Och jag får intrycket av att det var det för dig. Att det var liksom ett sätt att ta kontroll över den här situationen då i... tillvaron, eller?
Mm, ja, men det var nog ganska terapeutiskt. Och sen hade jag ju, eftersom en bieffekt av den här medicinen som jag käkade, Och det är ju med i boken också, att jag, när jag första gången läser liksom bipacksedeln och liksom vecklar ut den här telefonkatalogslånga listan med biverkningar och bara okej, okay, ja det är därför jag inte kommer när jag ligger, det är därför jag inte sover, det är därför jag inte har någon aptit. Så här.
Ja.
Alltså det var så jäkla många konstiga grejer med det där, men det fattade inte jag förrän flera månader in. Så jag sov ju aldrig. Jag slutade liksom i princip sova. Somnade febrigt vid 11, vaknade vid 3 och gick ut och gick liksom.
Var det då du också fick tid att skriva?
Ja, exakt. Ah. Så när jag kom hem efter mina långa promenader, då var ju klockan fortfarande typ 5:30.
Okay. Jag förstår.
För man tänkte också nämligen när man läste sen, när 17 hinner du skriva? Men det var ju då.
Så det pågår ju en massa saker hela tiden i ditt liv.
Ja, men vad kul att du upplever det så.
För så upplever ingen annan det.
Det händer att jag inte... Jo, det är mycket i och för sig. Men...
Får jag vrida tillbaka lite till det spåret som du pratar lite om i boken? Eller ganska mycket pratar om. Och då är det är liksom kopplingen till vardagar. Alltså hans dagboksserie är ju alltså given och du pratar om den själv. Men... titeln på din bok, Törst, är ju också en titel på en Ulf Lundell-skiva.
Hans andra.
Hur har du tänkt kring det?
Det var nog bara en lycklig slump faktiskt. Vi hade en annan titel på boken. Vi hade flera olika titlar, men vi menar jag och förlaget. Och sen hade jag nog gått och smakat lite på Törst, men så kom den helt opåkallat också från förlaget. Och då kändes det så här, okej, men om alla tycker att den ska heta Törst... För jag var lite osäker till det. Det var därför jag nog inte hade liksom uttalat den.
Vad hade du tänkt att den skulle heta?
Alkohol, narkotika, tobak ville jag att den skulle heta.
Ant,
ja. Och det är bara det är en viss generation som har en relation till det begreppet. Jag vet inte om vi här inne har det.
Vi tillhör alla samma generation här, tror jag. I alla fall på scenen.
För att i mitt fall då var det ju antdagen då i Paulinska skolan när det kom en pundare från Eskilstuna utan tänder och berättade att om man röker hasch. Om man röker hasch då blir det...
Ja, men det är så att tar man ett blås får man en heroinspruta i benet.
Exakt.
Direkt.
Men det var ingen annan, det var många på förlaget som var födda på typ 90-talet och så.
Fattar inte det alls.
Jag fattar ingenting.
Nej.
Men det fanns också en vag koppling till, men det är ju så jävla obskyr bok, men det finns en bok som heter Recension av Johannes Nilsson som kom någon gång på 90-talet. Och det var en bok i bokstavsordning när han recenserade alla knarksorter han hade provat. Och jag vet inte om han fick ihop hela alfabetet. Det är i sådana fall mycket imponerande.
Otroligt jobbig research.
Stundom jobbig säkert. Amfetamin har vi ju. Sen beta-blockerare, eller vad har vi mer? Bamyl.
Det tog den här podden också en annan riktning.
Det stupar redan på B i mitt fall. Jag vet inte. Jag var nog lite influerad av den i min titel där. Att jag tyckte att det lät lite häftigt med alkohol, narkotika, tobak. Men nej, Törst blev det.
Men så Törst är ingen blinkning till Lundell på samma sätt som...
Alltså det gör ju ingenting. Eftersom hela jävla boken är genomsyrad av honom på ett eller annat sätt ändå.
Man tänker att Ulf Lundell är en stor förebild.
Ja, men han är ju inte riktigt... Eller så här, jag tycker det finns massa låtar han har skrivit som jag har lyssnat på mycket också. Han har ju också skrivit en låt som heter Cecilia. Som i och för sig är någon slags disslåt till någon brud som är efterhängsen, tror jag. Så det blir inget anthem hemma, så att säga.
Men, på en ganska bra skiva också, ligger den.
Är det,
utanför
muren? Ja, som jävla underskattat platta.
Underskattad.
Men det är kanske också lite att göra med att han satt i typ 2 veckor för vapenvägran. Och sen så kommer han ut och så skriver han ett helt album som heter Utanför muren.
Just.
Nej, jag vet inte, men det var... Jag menar, det är klart man hinner skriva mycket musik på 2 veckor. Det kan vara en månad också. Men det var inte så där, det var inte en riktig volta, tycker jag. Han satt inte 8 år på Hall.
Men ett helt annat spår som jag bara... För nu känns det ju lite som att...
Jag älskar Lundell, kom gärna till podden.
Ja, just det. just det. Han vill aldrig komma till värvet.
Nej.
Jätteknasigt. Men jag tänkte på... Jo, men så här, för när man läser Törst, det var ju varit inne på, så liksom får man ju känslan att huvudkaraktären är liksom, ja, men söker runt väldigt mycket och vill liksom hitta sin plats, eller man ska säga. Men också så här, tappar tålamodet är ganska snabbt. Mm. Jag tänker på, liksom, det finns olika delar, men typ hockeyn, så här, ger upp väldigt snabbt. Mm. Liksom. Hur gick det med när du skulle skriva? För jag tänker att om man har skrivit en bok så vet man ju hur jävla mycket jobb det är.
Mm.
Hur kändes det liksom? Eller är du en person som ger upp? Eller har du liksom...
Jag tror att jag kan vara det. Men samtidigt så just med boken så är det... Var det lite speciellt, för det växte så himla snabbt, det dokumentet. Mm. Förlåt P.O., när du frågade förut om jag har skrivit dagbok så är, och jag svarade nej, så är det liksom en liten sanning med modifikation. För att sen jag träffade Cecilia så... hon är ju egentligen fransk och spansktalande. Och i början pratade vi engelska och sen så bytte vi till svenska eftersom vi bor i Sverige. Och det är bra för henne att hon utvecklas här. Men när vi har bråkat så har väl jag känt att orden inte har räckt till ofta. Alltså att jag ska säga saker, för då kommer de ut med affekt eller... ja, med massa känslor så. Och då har det varit rätt skönt. Då har jag dragit mig undan. Så jag har skrivit en lång jävla drapa på liksom sms eller WhatsApp istället. Mm-hmm. Så jag hade det lite i mig på något sätt. För jag har gjort det ganska mycket. Dragit mig undan och skrivit. Mm. Så nu när jag skulle... Och den här, hela boken är ju ett långt utdraget gräl, kan man säga, på ett sätt.
Mm.
Och det växte så pass snabbt, det där jäkla dokumentet, och fick liksom, vid en viss punkt så blir det för mycket text för att man ska låta det gå till spillo på något jävla sätt. Så jag blev skyldig den att göra klart. Och sen när man har signat med ett förlag, ja, då blir de ju jättearga om man inte
gör. Ah, nej, då har man inget val längre.
Ja.
Men läste Cecilia längs vägen?
Nej.
Men fick hon läsa den innan det gavs ut? Va?
Ja.
Eller fick hon läsa på utgivningsdagen?
Nej, hon har fått läsa.
Och vilket språk skäller hon på dig på när hon skäller på dig?
Engelska.
Hon skäller på dig.
Men för jag tänker också så här att om jag skulle skriva dagbok eller skriva en bok som delvis var liksom självbiografisk eller om mitt liv, då tror jag att när jag liksom sitter i efterhand och gör det, skulle jag bli supersugen på att kanske redigera mig själv lite. Mm. Passa på liksom. Mm. Hur liksom trogen måste man vara? Hur gör man där liksom?
Alltså i mitt fall så måste man ju inte alls vara det, eftersom den är labelad som en självbiografisk roman.
Mm.
Så jag har ju förhållit mig väldigt fri till sanningen, inom citationstecken, vad den nu är. Jag har känt att jag har haft en plikt snarare mot boken än mot sanningen. Därmed inte sagt att det inte är mycket som är sant i boken. Jag skulle kanske till och med gå så långt som att säga att det nästan allt är sant, men vissa grejer är också helt jävla påhittade.
Kan du inte ge något exempel på något som är påhittat?
Ja, men det var ju... Alltså den där hockeygrejen kanske är lite vässad, till exempel. Jag kanske spelade hockey lite längre än det framstår i boken.
Det som en burpa.
Jag kan kanske också ha hittat... Är det här... Har jag spoilat för mycket nu? Nej. Jag är inte ens säker på att det där är sant, att jag liksom gick upp i skogen istället för att gå till träningen.
Finns också ett annat sätt att berätta sanningen på som jag funderar lite på. Anna pratade om de här två tidsspåren som finns i romanen. Ett är då liksom, det här med Cecilia och hennes ultimatum och er kamp för kärleken. Och det andra är ju din barndom och din uppväxt och liksom, nedslag genom din uppväxt egentligen.
Mm.
Men det kan ibland vara ganska långa luckor, eller stora luckor, mellan två nedslag.
Absolut.
Så där försvinner det ju en hel del, vad ska vi kalla, alltså det försvinner en hel del handling.
Mm.
Så det är ju ett sätt att berätta en sanning på, att utelämna saker som är obekväma eller inte passar in i historien eller vad det nu kan vara.
Mm.
Har du tänkt så när du väljer att det går ganska lång tid mellan nedslagen?
Ja, alltså så här, när jag gick till förlaget så var ju då själva grunddokumentet var någonstans en bit över 600 000 tecken.
Mm.
Mm.
Som ingen på förlaget orkade läsa. Så att bara där försvann ju en hel del. Och sen så satte de mig på, istället för att liksom låta mig skriva vidare på det här monsterdokumentet, så satte de mig på att skriva ett väldigt liksom formatiserat synopsis.
Mm.
Och det där höll jag på med i säkert fan 2 månader. Det var ett vidrigt arbete. Men, men då tror jag, det var liksom lite sista chansen att göra någonting med de olika tidslinjerna. För tanken var ju att det skulle vara en... jag ville berätta om mig och mitt, liksom min missbrukspersonlighet eller riskbrukspersonlighet. Och eftersom den tidslinjen tar sin början någonstans med den första fyllan när jag är 11.
Just det.
Och sen så tar det spåret tar slut när den kommer i kapp den andra tidslinjen, hade jag tänkt. Jag är inte säker på att det är så uppenbart i boken, men det är i alla fall så att de ska liksom mötas. Och skulle jag då framåt deadline komma på att nej, men fan, det där kapitlet håller inte, då faller ju hela den, eftersom det är varannan kapitel, då måste jag också steka någonting i nutiden. Sådär. Mm. Så det gjorde jag ju väldigt ogärna, och det gjorde vi nog inte heller. Men jag vet inte, nu svävar jag iväg här för att försöka svara på din fråga. Men jag tror att det helt enkelt är nedslag. Och sen är det ju också... Ja, men från det att jag breakar med värvet... Så är det väl inte, då är det nog ganska, alltså det är rätt långt mellan, det är nog där är som längst mellan nedslagen.
Mm.
Och jag har inget riktigt svar på varför det blev så.
Ja. Jag tycker att du har svarat på det. Alltså det kanske är medvetet både från din sida, men det kan också vara klassiskt redaktörsarbete.
Ja.
Att här går vi in och stryker för att göra det mer intressant för läsaren helt enkelt. Så. Så det kan ju vara en kombination av flera saker.
Ja, och jag tror också att utan redaktörer så hade jag nog varit liksom, ja men då hade jag säkert fortfarande suttit med något sånt 2 miljoners dokument och pillat.
Mm.
Det låter så roligt. Ja. Mm. Men vad jag tänker på, hade du någon liksom så här förebild, eller du pratade lite om Ulf Lundell och så, Åsa Linderborg nämns ju också rätt mycket i boken, och Lars Norén och lite så liksom.
Åsa Linderborgs Året med 13 månader är ju en väldigt bra bok tycker jag.
Ja, men vi har haft den i vår podd också.
Ja, vad kul.
Och läst den och
underskattad
den.
Liksom språkligt. Eller,
fantastiskt
eller
språkligt.
Så här, inte underskattad utan förbisedd tror jag. Ja. Det var så mycket liksom...
Den är underbar.
Ja. Är det okej om man klarar av sig lite?
Det, man får klara sig i vår podd.
Den här podden gick ju en gång tidigare på YouTube.
Ja.
Men så är det inte längre.
Nej, okay.
Nu kan man klara av sig.
Ja, då kan jag sluta älska med kameran som jag har försökt ägna mig
åt. Ja. Exakt.
Ja.
Men Åsa Linderborg pratar vi om.
Men sen är det väl så här också att jag menar, det är ju, jag blev mycket smickrad förut när du sa att det verkade som att jag tyckte om språk. För att jag... tycker ju om språk. Alltså jag är ju liksom, även om det har gått en lång del av mitt liv när jag inte har skrivit så har jag ju samlat på mig ord liksom, och nog haft, jag vet till exempel att det finns en formulering när jag och mamma i Törs då, när vi kommer till Östra Grevie. Och så står det typ så här att gruset sjunger under Volvon när vi svänger in på grus. Mm. Alltså någonting på, inte, det kan inte vara grus och grus. Ja, skitsamma.
Det är en jättefin scen tycker jag.
Grus, det är en fågel va? Hela tiden?
Det vet jag inte.
Vilken fågel är det?
Grusgrus är en vinbar på Odenplan.
Trana. Ja, kolla. Det betyder trana på latin.
Ja, det är en vinbar på Odenplan.
Ja, perfekt.
Odenplan.
Ja.
Toppen.
Ej att förväxla med grabbarna grus, som inte är en vinbar, tror jag. Hur som helst. Och den där formuleringen, den hade jag gått och burit på i så här 20 år. För jag började skriva någon slags bok för jättelänge sedan. När jag hade druckit en flaska rödvin. Och sen så skrev jag ett kapitel och läste upp för min pappa i telefon. Och sen glömde jag bort det i jättelång tid.
Okay. Mm.
Ja, så att jag var ju också ett väldigt läsande barn.
Ja, men det fattar man lite när man läser Törst också. Mm. Jag tänkte särskilt på det, att det är någon situation när den unga Kristoffer är hos sin pappa på helgen och har tråkigt och läser en bok. Mm. Jag tänkte på det, för när jag var i den åldern hade jag kanske inte själv valt det då. Men man uppfattar att du är ett läsande.
Ja, det tycker jag känns barn. I ditt språk. Alltså ditt språk bär ju berättelsen väldigt bra.
Tack.
Det
tack.
Måste jag säga. Verkligen.
Men hade inte ni en sån riktig jävla bokslukarålder?
Jag hade
hade en andra också som liksom kom igång efter 40
ja.
Typ.
Ja, wow.
Så.
Ja.
Snyggt.
Mm. Jag läste bara serietidningar fram tills jag var 20.
Ja, okej.
Men det kan vi ta en annan på. Ja.
Nej, men jag vet ju det, för jag var så inne i böcker ofta, så jag cyklade runt i Strängnäs och läste samtidigt. Det var jättedumt, det tycker inte jag man ska göra.
Nej, det är jättedåligt.
För det var ju ofta saker i vägen då. Och det
farligt
såg
nu med el.
Ja, nej.
Men vad läste du för något då?
Ja, precis. Det är man ju nyfiken på.
Alltså, nu har jag tvingat min son att läsa, eller vi läser tillsammans när han ska somna, så läser vi Godnatt Mr. Tom, Michelle McGorian. Och den gjorde ju sånt otroligt intryck på mig.
Mm. Fantastisk.
Och nu när jag läser den för honom så inser jag så här, det är inte så kul för en 13-åring idag. Alltså, det är så mycket... Det finns
den
inget...
Den blir så otroligt berörd.
Jag trodde också att han... Men han fattar inte ett piss alltså, av just den aspekten av det.
Men,
märker du vad synd det är?
Ja, man bara grät ju. Ja, jag grät
precis hela tiden. Ja.
Men han tycker inte så.
Nej, Love är helt jävla iskall.
Nej, vad tråkigt då.
Nej, riktigt så är det väl inte. Men det är ju liksom... Och sen är ju jag är ju skilsmässa och förälder, håller jag på att säga. Så att han är ju hos mig varannan vecka. Så det blir ju lite ryckigt, va? Mm. Men sen så är det är ju jävligt mycket liksom mörkläggningsgardiner och folk som stickar tröjor till honom och sådär. Alltså till Willy då, i boken. Ja.
Det tar liksom 200 sidor, så tror jag han fick ett så här penner
att rita
med. Men det tog jättelång tid.
Ja. Men vad duktig han är på rita.
Ja, jag vet. Ja. Men jag älskar den här boken.
Men du, Kristoffer, hinner du läsa någonting för din egen skull?
Nej, det är det som är så jävla sorgligt. För nu får jag... Alltså, jag är ju ett förlag nu. Har jag skrutit om det tillräckligt?
Nej, du har inte nämnt det.
Vad kul. Nej, men Bookmark heter de. Jätteduktiga.
Ja, du menar så.
Nej, men de förser mig med böcker och sådär. Och jag får ju ganska mycket böcker i jobbet också, men... Det är alltid någon jävla gäst som har skrivit en bok. Mm. Alltså i Värvet pratar jag om det. Och då måste jag ju läsa den.
Ja, just det.
Men då läser du ju.
Jo, fast det är inte nöjesläsning så. Jag skulle ju gärna vilja liksom... Alltså nu när Nobelpriset i litteratur skulle tillkännages och de satt i P1 och alla hade läst så många liksom...
Potentiella liksom.
Ja, exakt så. Och jag var så jävla avundsjuk på det där. Ja, men
det hinner du i alla fall inte.
Nej, jag gör inte det.
Du vet att vår podd bygger på att vi önskar vad vi vill läsa.
Ja, men det är ju perfekt.
Det är väldigt bra.
Och sen löser vår producent det.
Ja, exakt.
Nej, men det är också lite roligt, för att när jag kan så lyssnar jag på ljudbok när jag ska somna.
Ja.
Och nu eftersom jag har skrivit om Törst då, så får jag ganska mycket så här DM på Instagram framförallt av läsare då, som kommer med välvilliga tips om litteratur och sånt som jag borde läsa, som har med risk eller missbruk att göra. Och då har jag fått ett tips om en jätteintressant jag vet inte vad han heter, jag kan kolla upp det. Men en superintressant ljud, den finns bara på ljudbok på BookBeat. Men då är det att jag är så jävla trött på kvällarna, va? Så då sätter jag någon sån timer på 7 minuter ungefär. Och så somnar jag. någonstans då. Ja, innan. För jag märker inte att den stänger av. Mm. Och då nästa dag så måste jag ju hitta var någonstans jag var när den stängde. Alltså när jag somnade, för den stängde jag av efter 7 minuter. Så då spolar jag tillbaka lite för mycket.
Ja.
Och sen så tänker jag så här, ja men det här hörde jag igår, men det spelar inte så stor roll.
Nej, så du hör om, hör om.
Och så blir det samma sak dagen på, så jag liksom läser bakåt.
Ja, jag fattar. Som en mento, det blir något konstigt.
Ja, fast lite värre. Ja. För jag kommer börja på hennes tidigare bok nu snart. Alltså, jag kommer
jag fattar.
Så att det, det är
men
svårt.
För i Törst så somnar ju huvudkaraktären till Fredrik Backman.
Ja, precis. Inget. Ja, det är ingen diss mot honom, utan det är mer det att, för att han är ju en sån lite drömgäst i Värvet, jag har läst honom. Och då tror jag, just när jag somnade till honom så kände jag väl också att jag var tvungen att ta en liten paus från Ulf Lundell. Och alltså att jag läste honom på späck, alltså Backman då, för ifall han någon gång skulle komma.
Ja, jag förstår.
I podden.
Har du någon liksom drömläsare av din egen bok nu? Är det någon du tänker såhär, tänk om den här skulle DM mig och säga, nu har jag läst din bok.
Ja, Robin.
Mm.
Vore väl kul. Ja. Jag vet inte vad hon gör nu för tiden.
Ingen aning.
Hon spelar väl in någon platta?
Ja, hon fick något pris alldeles nyligen. Det var kul. Det verkar som att det går en trend i att... För jag såg att Roy Andersson också hade fått ett stipendium. Mm-hmm. Som om han...
Behövde det?
Ja, verkligen. Så här. Och Robin fick också det.
Ja, toppen.
Ja, så... Men, ja.
Men har du någon som du inte vill ska läsa Törst? Så konstig fråga, men...
Ja.
Nej, men det skulle väl vara Breivik då. Nej, jag vet inte faktiskt.
Ja. Nej, men anledningen till att jag frågar vad jag tänkte så här, för att man skulle ju kunna läsa Törst också som att, för här, där får ju liksom huvudkaraktären också en medicin för att försöka klara av sin liksom sina dryckesvanor eller vad man ska säga. Och det finns ju säkert de som har jättemycket åsikter kring liksom hur man ska hantera sitt dricka. Alltså du vet, mer så jag tänkte.
Okej,
liksom.
Men då förstår jag din fråga lite bättre. Och det har ju varit en farhåga. För jag har varit jätteorolig för att, ja men, inom citationstecken alkisar ska liksom, eller ja, att folk som lever i nykterhet och på något sätt ska tro att det går att börja dricka igen, för att jag gjorde det. Mm. Och det tycker jag ju inte att man ska göra. Alltså, ska man börja dricka igen efter en lång eller kort nykterhet, då måste man ju, tycker jag, gå till en läkare och få hjälp med det. För det tar inte min bok hand om. Och har varit jätteviktigt för mig också att den inte är... Den är ingen debattbok, det är liksom ingen fackbok på något sätt. Det är verkligen en roman. Så jag vill jättegärna att folk ska läsa den, men inte på det sättet då.
Ja, men precis.
För det är, jag tror att alla som läser den fattar att det är jävla hassel att hålla på med.
Absolut. Det känner man ju när man läser den.
Bra.
Verkligen.
Vad tror vi om framtiden då? Alltså, hur ser det närmaste året ut för dig? Vad är dina planer?
Ja, jag intervjuade för ett par timmar sedan Jonas Eriksson, fotbollsdomaren, som nyligen kom ut med en bok som heter Korthuset. Och han sa så här, ja men jag vill hålla 2022 fritt ifall det dyker upp någonting. Och det lät så himla uppfriskande, tycker jag. Jag kan ju inte hålla ett år fritt, för då skulle jag inte ha något jobb. Liksom. Men, så jag måste ju gå till jobbet en gång i veckan och intervjua någon. Som eventuellt har skrivit en bok eller gjort en film eller så. Men jag vet ju inte riktigt det. Alltså jag skulle jättegärna vilja att förlaget sa, som sagt, att de vill att jag ska skriva en bok till. Mm. Och kanske också att de sa så här, men den får gärna vara lite mer fiction.
Du är sugen på det?
Ja, kanske samma universum har jag en tanke om. Mm. Att det fortfarande är Kristoffer Triumf, men att det är mer, att jag får gå loss mer. Så det har jag en idé om.
För att, och jag tänker att i Törst så finns det ju en annan bokidé presenterade. Nu handlar det om pedofiler. Då.
Ja, exakt.
Men ändå en fiction liksom. Det finns en tanke om att skriva något ännu mer fiction.
Jo, precis. Ja, den är ju precis. Ja, jag har en pedobok där.
Mm. Ja. Det är svår, kanske lite svårsålt.
Det är en svår genre. Men
man vet inte. Ja. Det är en smal genre också.
Kanske.
Ja. Men ja, vem vet? Förbjuden, kan bryta ny mark.
Ja, förbjudna känslor och tankar.
Ja.
Det finns alltså, jag har ju, nej, men anledningen till att jag skrev om det var ju att jag hörde en väldigt, väldigt fin radiodokumentär om en kille som på ett tidigt stadium i sitt liv förstod att han hade den dragningen. Och som hatade sig själv så otroligt mycket för det och hade satt upp väldigt strikta regler, för det är ju tydligen så med pedofili att det är ganska många som har, eller ganska många, men det är väl liksom kanske 3-5% av populationen som har ett drag åt det, men de allra allra flesta lever ju aldrig ut det. Och just den här radiodokumentären, den skildrar en kille som också, han har liksom i regelverket som han hade satt upp för sig själv, så fick han bara ta del av fiktion.
Mm.
Alltså det fick inte finnas några riktiga, verkliga barn som får illa. Liksom. För det tyckte han var så vedervärdigt. Han förstod det ur ett moraliskt perspektiv. Liksom. Så jag kan tänka mig att hans Lolita var ganska sönderläst.
Mm.
Men jag tyckte att det var någonting så otroligt spännande i just det människoödet. Så. Men det kanske man kan göra på något annat sätt snarare än... just den roman.
Men du tänker människoödet att man inte tycker om sig själv och att man aldrig får egentligen leva ut det man vill.
Ja, men precis.
Som, lite som ett fängelse nästan.
Exakt. Men med det sagt, jag har en liten teatergrupp som heter Sofo Buskis som väl kanske är lite vilande just nu. Men min kollega Johanna Stellberg där gjorde en kortfilm med Olle Sarri som också är med i min teatergrupp i huvudrollen. Och den heter Jag är pedofil. Det är lite on the nose, själva titeln. Mm. Men den handlar då om att Olle Sarri kommer... Alltså det är inte Olle Sarri utan hans rollfigur. Mm. Mm.
Ja,
just bene,
det. Ja, precis. Bra att du förtydligade.
Kommer ut för sin familj som just pedofil då. Som inte heller har levt ut någonting. Men
och reaktionerna på det då alltså?
Precis.
Okay.
Och hon var i kontakt med någon som forskade på det här. Och det finns ju, det finns på dark web något slags kampanj för att hitta folk och som vill få hjälp, som vill få terapi. Så att, ja, det är, ja, någon gång kanske man gör någonting på det där. Men det är nog inte nästa projekt för att svara otroligt långt på din fråga.
Ja. Just när det, men det kommer ett nästa projekt helt enkelt.
Ja, men det hoppas jag att det blir mer skriv. För det var ju understundom väldigt kul.
Mm. Vad var det du tyckte var kul understundom?
Nej, men det var ju ordsnickeriet faktiskt. Mm. Jag märkte att jag hade saknat det.
Mm.
Och
jag tänker, jag håller också på med skriv, men jag tänker att det är ett projekt som aldrig tar slut heller. Om man älskar att ha en hobby som man kan hålla på med dygnet runt och till förbannelse, så är ju liksom en skrivhobby perfekt.
Mm.
Eller hobby kanske inte jag ska säga, men att hålla på med skriv då är ju något som man, det tar aldrig slut.
Nej,
liksom.
Visst.
Och det finns alltid en utveckling, eller man ska säga.
Men det låter ganska skönt att det aldrig får ta slut, tycker jag.
Ja, men exakt.
Jag har ju haft den grejen med musik. Att jag har massa instrument och grejer i min ateljé. Och sen så när jag har en stund över så går jag liksom och rensar huvudet lite. Som sorben mellan två rätter på en fin restaurang.
Mm.
Så går jag och gör någonting... Något meningslöst liksom ljudprojekt i datorn.
Och bit eller någonting. Eller?
Ja, exakt.
Ja.
Och så blir det bara 28 sekunder eller en och en halv minut eller någonting sånt. Och sen så behöver det aldrig bli klart. Och det är så jäkla härligt att ha en arena där det inte finns några deadlines. Liksom. Det finns inga krav, utan det får vara så. Det ligger 4 500 halvfärdiga, alltså inte ens halvfärdiga, men embryon till låtar i min dator.
Mm.
Och det är fine.
Men inte det, för det som jag tänker kan vara så här en block, kanske senare, eller när man arbetar med det, det är just det som du var inne på nu, att om man kommer till att man vet att man till exempel då måste skriva, man har en deadline och det finns också krav. Mm. Det är ju svårt då, för jag tänker då försvinner ju det här lustfyllda.
Jo, och så måste det kanske också vara. Alltså så var det ju verkligen när jag blev förlagd och det blev deadlines och så här. Mm. Sen vet jag inte, jag har aldrig hört någon som har pratat om det, men en aspekt av det där med deadlines och det var ju att varje gång jag fick tillbaka min text så blev jag helt katatonisk. Alltså jag kunde liksom inte, jag såg att mejlet hade kommit och att nu måste jag göra det. Men jag kunde liksom inte förmå mig. Jag behövde ha deadlinen behövde liksom verkligen hänga.
Deadlinen behövde ha en deadline.
Jag behövde se den liksom i kalendern. Nej, men nu kommer det liksom inte gå. Om jag ens sitter dygnet runt från och med nu, så kommer jag inte hinna färdigt. Och så hann jag ändå färdigt liksom varje gång i princip.
Men det här kan jag relatera till jättemycket. Jag har själv det som arbetsmetod, tyvärr. Men, och inte liksom, det är inte självvalt, det bara blir så. Ja. Men just att man också hamnar i det här katatoniska tillståndet. Mm. Ibland tänker jag att det också är för att när jag öppnar det här mejlet så innehåller det naturligtvis massa feedback. Mm. Och en del av det är ju behäftat med lite obehag. Mm. Och alltså inte så att det är jobb, liksom all feedback är ju till för att förbättra, men obehaget handlar om att jag känner så här att jag har gjort något dåligt. Mm. Och det är någon sorts skam liksom som alltid finns med. Det är därför jag sitter och stirrar sig några dagar tills det är för sent. Och sen blir det så här dygnet runt arbete.
Ja, intressant. Ja, men då har vi samma då. Att man liksom måste på något sätt ladda upp för att liksom orka ta tag i det där som är så värdelöst.
Alltså, men också, och kanske att vet inte hur du känner kring det, men i andra sammanhang så tycker jag inte att det är lika jobbigt, men kanske när man skriver saker så är det så himla blottande. Mm. Så då blir det så extra pinsamt. Liksom,
men ni får det liksom inte att låta så aptitligt att skriva. Jag tänker ju liksom att skriva är ganska lustfyllt också.
Ja, men det är för att du har lämnat det, precis.
Det är därför jag förstår.
Då tänker jag att hjärnan gör om.
Nej, men det har ju varit också. Alltså det finns ju någon episod liksom när jag åker iväg och skriver. Eller det finns flera episoder när jag åker iväg och skriver. Mm. När jag på riktigt liksom säger uttryckligen att det är det jag ska göra. Och då är det ju ljuvligt liksom, när jag sitter i Stallarholmen eller på Lökholmen utanför Sandhamn. Eller i Sigtuna. Jag har ju varit jätteinne på att jag ska söka stipendium till Villa Munte, heter den det?
Jag tror det. Ja. Ja, men så skrivläger höll upp sen.
Precis, som just det. Och det är inte det, alltså jag kanske hade kunnat liksom betala det själv, och det skulle jag ju göra också kanske, men det är just det att man vill sitta i den där jävla kåken. Jag har varit på den på Capri.
Men, och de delarna i Törst, det blir man ju väldigt inspirerad av. Det är verkligen mysigt, ja, typ att sitta på sommaren och det är varmt och liksom, det är ju härlig känsla.
Ja. Ja, det var ju sommar när jag började skriva, och sen så blev det höst. Och så. Ja. Det var det bästa jag sagt idag.
Ja, exakt. Typiskt citat. Man kan lyfta
det,
ut.
Sen kom det vinter.
Ja, men skriv mer, Kristoffer.
Tack så
hemskt. Ja, verkligen.
Det låter som att ni tyckte att den var okej. Alltså.
Ja, det har varit jätteroligt.
Vi hinner inte med fler boktips. Vi brukar ju liksom runda av med en massa boktips. Ja. Men vårt boktips idag är väl Kristoffer Trumps Törst, helt enkelt.
Kristoffer Trumps Törst. Precis.
Ja, vad roligt.
Ja, men
tack för att du ville komma. Så.
Tack för att jag fick komma.
Det var jätteroligt.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, P.O. Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet, så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.